Hej och välkommen till vår podd Så sjukt läspepp. Det är biblioteken i Sollentunas podd där vi pratar om böcker och litteratur framförallt. Och idag så poddar vi från bokmässan. Och det här på förmiddagen så pratade vi med Birgitta Bergin. Och nu så vill jag hälsa Marcus Jarl jättevälkommen till oss.
Tack så jättemycket för att jag får vara här.
Ja, superkul att du ville vara.
Det är klart prata jag vill med vara med.
Ja, vad bra. Mm. Det är toppen. Ja, för alla er som lyssnar nu så, och som inte vet vem Marcus Jarl är. Mm. Vem är du?
Jag är en författare som har släppt 4 romaner. Jag debuterade 2018 med en roman som heter 1000 bitar. Efter det så blev det som sagt 3 till. Släppte min 4:e mest aktuella nu om en syster för några veckor sedan, en månad ungefär. Mm. Jag är född och uppvuxen i Vadstena, Östergötland. Mm. Många säger Vadstena, det är fel.
Det är fel.
Man säger Vadstena.
Förstått det.
Mm. Är man ännu mer inbodd så säger man Vadstena.
Vadstena, okej. Ja, det hade jag inte hört förut.
Men Vadstena säger vi.
Vadstena. Mm.
Men har bott i Stockholm sedan 2010-2011 blir det.
Okej, okay. Ja, det är ganska länge.
Det är länge.
Ja.
Du är väl ändå lite inbodd, tänker jag.
Eller hur?
Ja. Även fast jag har rötterna kvar i porslätten, som vi säger.
Ja, precis.
Och när jag inte skriver så jobbar jag deltid som specialist sjuksköterska på neonatalenheten på Södersjukhuset i Stockholm.
Det är jättespännande.
Ja, lite väl ibland.
Ja, jag förstår det. Jag förstår det.
Och där började jag också när jag flyttade till Stockholm 2011. Ja. Så jag har jobbat där jättelänge.
Ja.
När jag tänker på det.
Ja, ja, verkligen.
Ja, det är fantastiskt. Det är världens bästa jobb och världens
svåraste.
Värsta jobb samtidigt
ibland. Ja, mm. Ja, jag förstår det.
Men kombinationen är
absolut.
Kombinationen är perfekt för mig, känner jag.
Ja, mm. Ja. För jag menar, just ditt yrke måste ju vara väldigt, som du säger, bästa och värsta.
Mm.
Jag menar, man måste ju uppleva massor med saker som är väldigt svåra.
Mm.
Och använder du det, för du skriver ju ganska mycket om det också. Använder du det i ditt skrivande? Alltså att liksom få ut det på något vis.
Lite självterapeutiskt,
ja,
kanske.
Ja.
Men det gör jag, absolut. Ja. På många olika sätt. Jag har alltid haft etiska liksom diskussioner i mina romaner.
Mm.
Det är egentligen bara en av böckerna som inte utspelar sig på sjukhus.
Ja,
resten av dem har varit på sjukhus. Och det är klart att det ligger någonting i att jag gräver där jag står.
Ja.
Eftersom att det låter klyschigt, men det gör man ju.
Ja. Jo, men alltså det är väl jättebra. Det brukar ju bli
då
bra
då. Kan man ju sin grej, tänker jag.
Ja.
Förhoppningsvis.
Precis.
Vilket också är svårt, för då blir det att man ska, när man kan det så pass väl så måste man ändå koka ner det så att en läsare förstår som inte jobbar där man jobbar.
Ja, precis. Men det får inte bli för liksom, tekniskt. Och
Nej. Man får ta ner det på en nivå.
Mm, mm.
Men förutom det så använder jag ju mig väldigt mycket av, vad ska man säga, det jag möter i mitt yrke som medmänniska.
Mm, mm.
Jag jobbar ju bara med människor som är mitt i sin största kris.
Ja, absolut.
Vad det gör med en person, vad det gör med en relation.
Ja, ja.
Man kan tycka att man är kanske jättetajta tills det händer något. Mm. Och då märker man att det kanske skaver.
Ja,
och som relationsromansförfattare så är ju det där, ja, jag har som känselspröt, tror jag.
Mm. Mm.
Så det tar jag med mig. Och placerar in i mina stories. Och förhoppningsvis då så kanske det som gör, det är vissa läsare som har sagt att vissa saker kryper under skinnet.
Men det gör det ju verkligen.
Jag tänker att det kanske är det, för att jag har snott lite riktiga känslor. Mm.
Och sen är det ju det, alltså för oss allra flesta också, så just det som rör nyfödda, små, alltså det är ju väldigt svårt om det händer någonting.
Ja.
Det är ju det.
Så är det.
Det är svårt att läsa om. Ibland.
Absolut. Ja. Och det är en svår avvägning också. För att både i min roman Dina färger var blå och den här om en syster så är det ju på neo.
Mm.
Och just den här avvägningen också. Att det inte får bli för grafiskt. Att det inte får bli för liksom, trigger points hela tiden. Samtidigt som det är ju verkligheten. Jag behöver inte krydda så mycket.
Nej, jag förstår det.
Verkligheten är spicy nog. Alltså.
Ja, ja.
Men att jag förstår att folk är så här, det här pallar jag inte riktigt av att läsa.
Mm.
Det är vissa läsare som har skrivit och sagt, borde jag läsa den här som är gravid? till exempel.
Oj, svår fråga. Vad svarar du då?
Då säger jag nog kanske att de ska vänta ett tag.
Ja.
Det finns några andra böcker jag skrivit som inte,
precis, som inte handlar om det.
Jag tror att man måste vara öppen med det också. När man är så öppen med vad man skriver. Att kanske det inte är för alla just då. Så att det tycker jag att man ska vara ärlig med och säga. Att böckerna finns ju kvar.
Ja, jo,
läs den bebisen när
man kan vänta. Ja. Ja, precis. Ja, men det kan ju vara bra.
Men det är svårt. Och avvägningen där, hur man ska... vart man drar gränsen från att det blir liksom berörande till att det blir lite för stort på något sätt. Men där får man diskutera.
Men det är också väldigt viktigt att skriva om sån här saker. Alltså sån svåra saker och som inte... nu i stunden kan jag inte komma ihåg någon som skriver om det här. Jag menar, det är ju också jätteviktigt.
Absolut. Och jag tänker att när Dina färger var blå kom så vet jag att de liksom... Mycket media pratar ju som att det var Neo-boken. Det första som skrevs om på Neo. Det har ju skrivits böcker om liksom, sjuka barn såklart. Men just en kommersiell genre-litteraturbok som utspelar sig på Neo var väl någonting som var lite nytt som inte hade gjorts förut. Och väldigt, väldigt många tyckte att det var spännande och ville ha mer.
Ja,
och då tänkte jag att nu får de det då. Så då släppte jag om en syster som egentligen utspelar sig nästan bara på Neo. Jag tycker att det är viktigt att öppna en... Jag brukar säga så här, bara för att en nyfödd bebis inte kan prata betyder inte att den inte har någon röst.
Nej.
Men det är inte så många som får chansen att få uppleva det. Det är en stängd avdelning, det är låsta dörrar. Då tänker jag att då kan väl jag litterärt öppna dörrarna.
Öppna lite.
Så man får komma in i en värld där man inte har tillgång till annars. Vi kallar det för neobubblan. Alla som har...
neobubblan. Ja, men det kan jag förstå, absolut. Ja, det är väldigt, väldigt intressant. Något annat som jag också tycker är väldigt intressant är att du har kvinnliga huvudpersoner.
Yes.
Ja.
Säger jag och skrattar.
Ja.
Och nu senaste gången har jag ju bara kvinnor också.
Ja.
Vilket är ett val.
Ja.
Kan jag förstå?
Precis.
Ja. Ja. Det är spännande.
Eller hur?
Kan jag tänka mig att man som kvinna tycker.
Ja. Jag lägger inget värde i det. Jag tycker att du gör det väldigt, väldigt bra. Men det är intressant, tycker jag, att du väljer. Alltså, finns det någon skäl till det? Eller
Jag tror att det blev... Tack för att du sa så också. Ja. Det finns de som inte tycker det också. Så att det är härligt att få båda och.
Jag har levt länge.
Ja.
Jag måste ha rätt.
Jag håller med dig.
Ja, det är bra.
Men det har nog blivit lite så på senare gångerna så har det varit så att berättelsen har fått styrt vilket kön. Mycket det här liksom med att barnlängtan. Den kan man diskutera på andra sätt. Men just i de här, mina böcker har det oftast varit så att det har varit beröringspunkten. Det har varit liksom kvinnoproblem inom citationstecken kanske. Och uppväxt med bara kvinnor. Min pappa gick bort när jag var väldigt liten. Jag skulle fylla 5 år. Har 2 äldre systrar. Så att på något sätt så har jag väl växt upp med...
Du är lite präglad av.
Otroligt. Alltså, jag är så färgad.
Ja.
Men jag är omringad av väldigt, väldigt, väldigt starka kvinnor. Som har uppfostrat mig och liksom lärt mig livet. Så det är klart på något sätt att jag har förstått hur de tänker, resonerar, hur de känner. Precis. För det är så jag har liksom suttit i soffan och lyssnat på. Så det kom sig väldigt naturligt. Även fast jag, i min första roman så var det egentligen, de 2 huvudpersonerna där var ju alla män. Men det har liksom, jag vet inte, det har bara fallit sig så naturligt. Så det, jag har inte riktigt svar på frågan. Det var ingenting jag bestämde nu ska jag skriva.
Nej, utan det kom liksom.
Jag vet att någon sa så här, han skriver väl om kvinnor för att mest kvinnor läser böckerna typ. Och då tänker jag, fast det var väl lite att ta i. Jag skriver väl för att jag har den storyn som jag vill skriva.
Eller hur?
Men det är många som åsikter och det är bra.
Ja, alltså det är det.
Ja, jag gillar att få lite skit också.
Okej. Okay. Ja, det är till viss gräns kanske.
Ja, absolut. Men, absolut. Men kritik är alltid bra att få.
Så länge den är
lite
konstruktiv och inte elak.
Nej.
För det gillar inte jag.
Och då ska man
blir jätteupprörd då.
Ja, det är... man kan nästan inte... Alla säger att man inte ska gå in och titta på kommentarer på Storytel till exempel. Nej, på ljudboks.
Ja, precis. Det nämnde faktiskt Birgitta Bergin också. Hon sa det att hon har ju skrivit en bok nu som där tydligen många haft synpunkter på.
Mm.
Och hon sa att det där är hon väldigt frispråkiga.
Otroligt.
Då ska inte jag gå in där.
Gör, alltså man kan bli...
Mm. Jag blir jätteprovocerad.
Ja. Ja. Och där kan det nästan vara så hårt ibland så att man inte kan ta det på allvar riktigt.
Mm.
För folk behöver inte sätta sina namn där.
Nej,
man kan, vara, man kan heta
man kan
liksom
vara, ja, man kan vara.
Molnet 2.
Okay.
Och så kan man säga, den här skiten är det sämre. Alltså verkligen. Och så kan du hoppa liksom mellan som man läser. Så kan man säga, någon säger så här, typ det här med kvinnliga perspektiv.
Mm.
Då var det någon som skrev så här, jag kommer ihåg att jag delade på Instagram någon gång, så stod det, vilket mästerverk jag delade.
Mm.
Fantastiskt att den är skriven av en man.
Mm.
För att han lyckas fånga kvinnors inre liv.
Mm.
Och sen understår det, vilken pekoral skit. Det märks att det är man som har skrivit den.
Mm.
Eftersom att man inte förstår kvinnor. Så jag tänkte så här, vilken ska jag...
Ja,
men det är ju folks åsikter och det är ju väldigt spännande, men det blir så otroligt tillgängligt när man kan säga precis vad man vill
utan att behöva stå för det.
Exakt, och det kan jag tycka känns lite vad har man för behov av att, om du hatar en bok så mycket så låt det vara.
Skriv inte om det. Alltså det är helt onödigt.
Ja, jag kan tycka det.
Ja, nu kanske vi kommer in på andra saker här. Nej, men alltså det där ligger mig väldigt varmt om hjärtat. För att det var någon som hade skrivit på något ställe om, alltså jag tycker inte att man behöver inte vara elak. Alltså man ska tänka på att det är en människa som bakom boken som faktiskt har lagt ner sin själ i att skriva det här.
Mm.
Och då ska man banne med uppföra så ordentligt som läsare, tycker jag.
Ah, ja.
Man behöver inte.
Nej, man behöver inte. Jag håller med. Och det är många runt boken också som är så här, folk förstår inte att det är en sånt. Jag har skrivit den, men det är liksom det förläggare, det är redaktörer, det är ljudboksinläsare. Det är ju en hel diskussion.
Ja.
Att de kan älska boken och hata inläsaren eller vice versa.
Ja.
Och så ger man ett betyg från 95. Det blir så otroligt.
Uh-huh.
Men det är viktigt att få till sig det på ett sätt. Men det blir felaktigt ibland och då får man koppla iväg. Får man koppla bort det.
Det där med inläsare, det är en annan.
Precis. Jag har världens bästa inläsare, kan jag dock lägga till. Så jag är supernöjd.
Ja, vem
Charlotta Jonsson läser in mina böcker. Hon är...
Just
otroligt
det.
Duktig.
Men det borde jag ju känna till. För jag har faktiskt lyssnat på din senaste bok.
Mm.
Så att det, och jag är nöjd.
Ja, hon är... Hon,
ja, väldigt bra.
Jag tycker hon är
enastående faktiskt. Jag är nöjd med henne också.
Ja, vad bra. Ja. Då är vi nöjda.
Eller hur? Det är bra. Absolut. Ja, dina färger var blå.
Mm.
Fick ju årets Feel Good 2021.
Mm.
Ja, jag var på... Figurfestivalen då har jag för mig, menar du?
Ja, det kanske. Det var ju då det var digitalt. Det var lite
just
under pandemin,
det.
Så vi var på Norrstedtshuset.
Just men kunde man inte vara där då när du fick den?
Jo, men då var det då vi som var på plats, tror jag.
Ja, precis.
Ja.
Jo, men jag tror jag var där och såg det. Ja. Och det är ju jättehäftigt.
Absolut.
Naturligtvis.
Det var superstort. Mm.
Mm, jag förstår det.
Sen var det några som, återigen då, som just dina färger var blå, blev ju en slags... Lite av en liksom fenomenbok, om man ska säga. Den syndes ganska mycket överallt.
Jajamän.
Och det var väldigt mycket folk som hade olika åsikter.
Ja, okay.
Och just om epitetet feelgood.
Ja.
Är det en feelgood-roman eller inte? Vissa var supertaggade på att jag vann årets feelgood. Och vissa tyckte att det var, hur kan man ge den här boken årets feelgood-pris som inte är feelgood alls? Och för det första är det ju så här att det är ju läsaren som avgör vad som är feelgood och inte feelgood, tycker jag.
Ja.
Och sen... Vad är en feelgood-roman? Det är också en annan diskussion.
Ja.
Men det var också så här, en delad publik i att det också blev en debatt i det. Vilket jag tyckte så här, var bra. Att det inte finns en typ av roman.
Ja.
Utan man breddar lite. Det kan oftast feelgood-relationsromaner har ju otroligt mycket svärta i sig. Så jag tänker, jag förstår att min var lite... Jag förstår att min var lite på gränsfall. Men jag tror kanske att det var därför som jag fick det också.
Ja. Säkert. Mm. Ja. Jo, men idag tror jag nästan man får se på feelgood som någon slags paraplybegrepp.
Alltså,
över. Ja. Det är jättesvårt. Mm. Men jag menar, de allra flesta av de som då skriver inom feelgood-genren är ju relationsromaner.
Mm. Absolut.
Det är ju det.
Absolut.
Ja.
Och vi gjorde så ganska medvetet där. Liksom, att jag tror att vi förstod ganska tidigt att det här kan bli en liten vattendelare där.
Mm.
Så vi skriver ju till och med en relationsroman på just omslaget.
Mm.
Just för att på något sätt visa så här. Man vill inte lura en läsare.
Nej.
För det är det värsta man kan göra.
Mm.
Liksom, att man ger ett löfte om att det här är en typ av bok och så är det inte det. Mm. Att man någonstans visar på så här, det här är en feelgood-roman men det är också något lite annat.
Mm. Mm.
Än vad kanske den stereotypa är.
Ja.
Så att man inte gör en läsare besviken. Så det var viktigt för mig att vi hade en, att vi var tydliga där.
Ja. Mm. Men det är bra att det är olika.
Mm. Liksom.
Ja. Men om vi nu ska prata om din senaste.
Mm. Om en syster.
Om en syster. Mm. Ja.
Ja.
Ja. Det handlar ju egentligen, alltså det är, huvudpersonen är ju Julia.
Mm.
Och, men hennes syster Liv är ju också väldigt betydelsefull i den här historien. Kan du berätta lite om boken?
Mm.
Utan att spoila. Precis. Kanske då?
Det är det här som är svårt.
Ja.
När man har skrivit en sån bok som jag har gjort.
Ja.
Nej, men jag brukar säga att det är ju att just bara titeln, att om en syster, spelar ju på att det är om en syster och om en sjuk syster. Eftersom att då Julia jobbar på Neo, precis som jag gör.
Mm.
De har ju en ganska skavig syskonrelationsband av olika anledningar. Men framför allt skulle jag säga att det är en relationsroman om hemligheter såklart, men också effekten av, eller konsekvensen av tystnadsplikt.
Mm.
Vilket jag tyckte var otroligt spännande att få forska lite i.
Mm.
Det har heller inte skrivits jättemycket om, inte i den här typen av koncept i alla fall. Och att deras liv det är också kul. Deras vardag och liv. Och liv.
Och liv.
Att man under bokens gång får reda på vad som har hänt.
Just det.
Varför och på vilket sätt.
Mm.
De på något sätt inte riktigt känner att de är där de har varit. Där de var förut.
Nej.
Det har varit en väldigt spännande bok att läsa, höll på att säga, att skriva. Mm. Och det verkar som att folk, den har tagits emot väldigt fint. Vilket är ju alltid en ångest när man släpper bok.
Ja, det är en fantastisk bok, vill jag säga.
Tack.
Jag har inte hunnit läsa, eller lyssna på den.
Mm.
Jag har inte hunnit lyssna färdigt riktigt än. Men ja, jag njuter av att läsa eller lyssna på den. Det gör jag verkligen.
Fantastiskt, vad härligt.
Ja, och min kollega Marianne som då är här också, hon läser.
Mm.
Ja. Du har väl den med dig, eller? Ja, du kan få den signerad sen.
Såklart.
Ja. Precis. Ja, men det är som du säger, det är ju någonting som man märker ju redan från början på något sätt att det är någonting som skaver mellan Julia och Liv.
Mm.
Och det är ju också så, det är svårt när man ska prata.
Ja, den är svår.
Det är svårt. Men just det här att det är, den är väldigt vacker dessutom, boken.
Den blev väldigt fin.
Oh. Ja, väldigt fin.
Vi ska prata om omslaget sen också, för det finns en anledning till att vi har gjort lite saker.
Ja, ja. Kul. Mm. Ja, absolut. Men just det här som skaver då. Och det, alltså jag tycker att det är så fantastiskt hur du får fram det här systerskapet.
Mm.
Som man.
Mm.
Ja.
Precis.
Ja, men alltså det,
som bror att få in.
Ja, ja. Nej, men alltså just det här, den här, för det är ju någonting väldigt nu är inte jag är ju, eftersom jag är kvinna, så jag kan ju inte säga hur det är att ha en, liksom, broderskapet där.
Nej, nej.
Men just systerskapet, det är ju väldigt speciellt.
Mm.
Jag har ju en yngre syster och det är alltså, ja, Marianne, hon har 3
Oj.
Äldre systrar. Ja. Ja, så hon vet också.
Så hon är fullt medveten.
Precis, ja. Nej, men alltså, det är så bra i den här boken. För det finns ett skav, men det tar inte över.
Nej.
Nej, för man kan ju både älska någon och...
Mm.
Och det är så himla bra.
Oh, vad glad jag blir. Jag tänker, mina stora systrar då har ju haft lite ångest inför lanseringen av den här boken.
Yes.
Eftersom att jag då har 2 äldre systrar.
Uh-huh.
Och de har ju fått frågan redan när liksom, titeln kom. Så här. Handlar det om er eller?
Ja, det är klart.
Det är klart. Mm. Och det är klart att det inte gör.
Men
det som man kan säga då, svara på din fråga, är mer att jag har ju då som lillebror, mina systrar är 15 och 18 år äldre än mig.
Okej.
Okay. Uh-huh. Så jag är riktigt sladdunge.
Uh-huh. Uh-huh.
Att jag har ju studerat syskonrelation. Uh-huh. Lite på avstånd.
Just det.
Vilket har kanske gjort att jag har sett skiftningar i saker och ting. Nu har ju de liksom varit jättevuxna när jag var liten.
Uh-huh.
Och det var ju det som jag beskriver ju också de här systrarna i boken. Jag går ju inte ner när de var barn. Det är liksom, även när man går tillbaka lite i tiden så är de ju fortfarande unga vuxna.
Ja, just det.
Mm. Och det har jag också tänkt på lite efterhand. Att jag har ju bara sett mina systrar som vuxna kvinnor.
Just det.
Och nu har ju inte du skavt mellan dem så nej. Mycket. Men jag tänker så här.
Jag tror att det skaver lite och så.
Nej, men det gör det ju. Men jag tror att det finns någon, som du sa det här med att det som jag tycker är fint är liksom att det finns någon slags så här alltså villkorslös kärlek.
Ja, det gör det.
Men det är klart att man inte alltid är sams, bror, nej. Syskon, mamma, pappa. Och att det finns det många gånger, och då vill jag dra upp det lite, tänkte så här, men vad händer om man faktiskt om det har funnits situationer och saker som gör att det faktiskt skaver på riktigt. Mm. Men man fortfarande älskar varandra och det är min familj. Och jag vill verkligen gärna att det här ska funka. Men det ligger någonting där. Oh. Det finns någonting där. Och det, jag tror att det är det som kanske gör boken lite annorlunda i det här fallet. Mm. Att vi har en, det är många som har sagt att det är nästan så att det är en spänningsnerv i boken. Alltså som en spänningsroman. Mm. Ja, den har nästan tagit samma koncept fast lägga in det i en liksom, relationsroman.
Mm.
Att det ligger någonting under ytan och bubblar. Man ska ta reda på vad det är. Det finns ganska många twister i boken. Mm. Så att jag gillar det. Och det vi pratar med omslaget också, att det är så avrivet på omslaget.
Just det.
Det är just också en liten så här vinkning till att det är en relationsroman och liksom en feelgood-roman. Men det finns också spänningselement i det. För det här avrivna är ju väldigt liksom thriller. Ja. Om man tittar på spänningsomslagen idag.
Ja, verkligen.
Så det är en liten hint till så här.
Ja.
Det finns lite skav.
Det är kul. Ja, det är jätteroligt. Verkligen. Ja, och sen finns det ju då, som sagt, det är ju många kvinnor i boken. Mm. Men det finns ju då en man.
En man. Eller vad man ska säga.
Henrik.
Ja, Henrik finns.
Ja, han finns ju. Han står ju mitt i.
Yes.
Ja,
helt
allt
klart.
Det här.
Helt klart mitt i.
Mm.
Och det var också väldigt intressant att skriva utifrån ett manligt perspektiv. Liksom. Mm. Nu har ju inte han ett eget perspektiv, som vi säger. Liksom. Man går aldrig in i hans huvud.
Nej.
Man får aldrig reda på hur han känner och tycker. Nej. Utan det är alltid genom andra kvinnor.
Mm.
Och det var väl lite svårt på ett sätt att försöka få fram hans personlighet, fast inte genom honom.
Nej,
utan han speglas genom
precis,
andra.
Precis, hur de ser honom. Ja.
Och det var också en del av, liksom, jag tänker så här, om en syster, det handlar ju om systerskapet. Starka kvinnor. Och då tänker jag så här, då ska inte han ska inte få en egen röst, utan det får kvinnorna sköta åt läsaren. Och sen får
det
man.
Det funkar ju.
Ja, det var härligt. Vilken tur.
Eller vad säger du? Ja, det funkar. Ja.
Det funkar. Vad bra.
Ja,
det var ett medvetet grepp. Jag tänkte att det här ska det genomsyras av systerskap och starka kvinnor. Det är liksom min på något sätt hedring till de starka kvinnor som omringat mig hela mitt liv.
Och sen är ju, i och med Henrik då, så ja, det här med att inte spoila, men för du pratade tidigare om det här med tystnadsplikt. För det är ju också
det som är intressant är ju som på Neo då, att jag har ju då en liten sökare i min ficka när jag går och jobbar på min avdelning, och den sökaren går ju till förlossningslarmet.
Ja.
Om en förlossning går åt skogen, eller det håller på att gå åt skogen, så trycker de på en röd knapp. Och då springer jag upp.
Okay.
Och då ligger det oftast ett barn på det här barnbordet när jag kommer fram.
Ja.
Och jag har ju ingen aning vad som möter mig där uppe.
Nej.
Vilken situation, hur illa det är, eller vem som är där.
Just det.
Pappa, eller partner, eller mormor, eller vem som helst. Ja. Och det skulle kunna vara vem som helst när jag öppnar den här dörren.
Ja.
Det skulle kunna vara en gammal vän. Det skulle kunna vara någon man inte vill träffa.
Mm.
Det skulle kunna vara vem som helst. Och det var egentligen med den storyn som jag kände så här. Här blir det spännande. Här finns det nerv.
Ja, verkligen.
Att man slänger upp en dörr och inte har en aning om. Och sen måste man då koppla bort sina egna åsikter.
Mm.
Sina egna personliga bagage. Allt det för att försöka rädda livet på den här lilla bebisen som ligger där.
Uh-huh.
Och sen då ta konsekvenserna av konsekvenserna.
Just det.
För det är lite så som inte har med den här boken att göra, men just att man springer på larm har jag många gånger tänkt så här, tänk om du skulle vara en kompis. Och så står kompisens partner där och sen ska jag rädda livet på den här bebisen. Tänk om det inte går. Då ska vi försöka ha en relation efteråt det här. Att jag var med när den här bebisen gick bort. Och så ska vi då ha en relation i det normala livet efteråt. Det har jag tänkt på många gånger under hur det här skulle gå till.
Man kan inte liksom byta.
Ja, i den situationen skulle man ju, det beror ju helt på om det finns någon annan att byta med just då. För jag springer ju upp och då är det ju som sagt jag
och
som kommer in.
Då är det ju också väldigt bråttom.
Då är det väldigt bråttom och då kanske det, då har inte vi tid att byta i 2 minuter. Nej. Jag kanske får börja och sen kanske det är så att jag får
någon som får tar över och så går jag
Men då kan jag också bli så här, vad blir det då sen om jag går ut från rummet? De, förhoppningsvis de som jag umgås med tajt vet väl att jag är bra på mitt jobb kanske. Då tänker jag så här att om jag då flyttar mig från den här situationen och går ner på avdelningen och sen skulle det inte gå vägen. Skulle de då tänka så här, men om du var där
så kanske
det hade gått.
Precis.
Då kanske man ändå inte kan ha en relation efteråt.
Nej.
Så att det här har jag tänkt på många gånger att man är i en sån otroligt speciell situation som skulle kunna bli otroliga konsekvenser av.
Ja, verkligen.
Och i den stunden så liksom föddes den här boken. Man skulle ju inte kunna skriva hur många böcker som helst om den här.
Ja, absolut. Ja, verkligen. Mm. Ja. Men alltså, vilket svårt jobb.
Ja.
Och roligt då. För, eller,
99% av gångerna går ju allting jättebra.
Ja.
Och det väger ju upp alla 1% där.
Ja, gör det.
Absolut.
Mm. Mm.
Det är...
Ja, för men när man läser de här avsnitten då om när hon, Julia är då på sitt arbete också. Det är ju väldigt, det är så otroligt intressant. Och, för det är, precis som du säger, det här är ju en stängd värld.
Mm.
Så här är ju någonting som man aldrig någonsin har läst om.
Nej.
Tidigare.
Så är det nog.
I alla fall i, om man säger romanform.
Mm.
Och det gör ju, alltså... Ja, det är otroligt intressant.
Ja, vad härligt. Och, det är,
det är och samtidigt så känner jag när jag läser så här, skulle inte vilja vara Julia, känner jag.
Nej.
Men då kanske jag, det jag har inte valt det jobbet heller.
Nej, men precis, exakt. Du får komma och hälsa på.
Eller hur? Ja, nej, men det görs ju fantastiska saker.
Ja, det är, och det är återigen det här med att det är mycket böcker och tv-serier och filmer som utspelar sig inom sjukvården och så.
Ja, det är.
Men inte någonting på neo. Det har ju också att göra det här med att bristen på barnrätt. Att det liksom, det är alltid hela den grejen. Barn har ingen röst bara för att de är... Alltså hela den grejen. Och det speglar sig i litteraturen också.
Ja.
Det inte finns något intresse liksom. Fast att det finns ett jätteintresse.
Ja.
Men det är ingen som gör det för att det glöms bort på något sätt.
Jag tror inte att man är lite rädd också för att
Absolut, så är det.
Skildra.
Och det kanske man ska vara lite också just för att det är så delikat. För mig är det viktigt att få lyfta det.
Ja, absolut. Det förstår jag verkligen.
Jag tänkte, nu har jag skrivit 2 böcker som utspelar sig där lite. Så att, är det bra nu? Kan jag liksom grötta ner mig ännu mer i det här?
Ja.
Men det finns ju mycket som helst att skriva om, tänker jag.
Ja,
jag kanske får vänta några år. Sen får det komma något.
Ja. Mm. Har du börjat på något?
Jag är färdig.
Du är färdig?
Jag är färdig. Säger jag nu som är så här. Ja. Emil förlägger det här någonstans där. jag är färdig. Den ska in nu i oktober.
Okej.
Okay. Mm. Och sen är det ju redigeringsfasen.
Kan du avslöja något?
Ja.
Nej, inte.
Det är samma stil som om en syster. Det är familjehemligheter.
Okay.
Och det är skavigt som
tusan. Ja.
Mm. Så det blir bra. Det blir bra, tror jag.
Ja.
Mm. Okay. Jag är peppad för den också.
Mm. Men sådana här relationsromaner då, om man nu säger feel good, genren.
Mm.
De måste ju i alla fall sluta med något slags hopp.
Absolut.
Ja.
Det behöver inte vara ett, vad man säger, behöver inte vara ett
lyckligt slut.
Precis, men
det
hopp.
Måste finnas ett hopp i
slutet. Absolut.
Ja. Och det är väl det
är läsa löftet som vi pratade om förut.
Ja,
det är liksom att man får inte
man får inte känna sig sviken i slutet.
Nej, alltså, måste...
nu går det åt skogen. Nej. Det går åt helsike här. Ja.
Och även om allt går åt helsike så kommer jag tror att det viktigaste är när man slår igen boken så ska man känna så här Ah, okej. Mm. Det gick vägen, ja. Oavsett nu hur den vägen gick, ja. Kanske, så ska man ändå lämnas med hopp.
Ja,
och en
precis.
Varm känsla.
Ja.
Det tycker jag, men så tänker jag att det med alla böcker. Jag tänker så här, crime också. Ungefär som att man skulle lämna en crime-bok och inte lösa det på slutet.
Ja,
då skulle
precis.
Man också vara så här, vad var det här?
Ja.
Så då slänger man ju också igen boken och så här, ja. Yes.
Ja.
Jag tror att den känslan precis. Måste man ja. Ta med sig. Liksom.
Ja. Mm.
Men det är viktigt.
Mm. Ja, jo, det är absolut viktigt. Men du jobbar ju då, som vi har pratat om, och du skriver.
Mm.
Hur hinner du?
det tycker det jag, gör jag inte.
Det är så jo. Fascinerande. Ja, men många gånger när man pratar med författare så säger men jag började skriva när jag var barnledig.
Mm.
Och bara, jaha,
ja, exakt.
Hur hinner man då?
Precis. Det är, liksom, ja. Det är det jag tänker också ibland när jag tänker, hur hinner jag? Och så tänker jag att med alla mina nära författarkollegor som har massa barn.
Mm.
De skriver ju i samma takt som jag gör också. Så jag tänkte, oh my lord. Nej, men jag jobbar ju... Jag brukar säga jag jobbar inte så mycket, men jobbar mycket när jag väl jobbar.
Ja, okay.
Så jag jobbar bara natt. Så jag jobbar ungefär 9 nätter i månaden ungefär.
Okay. Mm.
Och sen är det då ett fast schema. Så jag kan räkna ut när jag är ledig.
Okay.
Som du skulle säga, vad gör du den 17 november? Så kan jag säga så här, då är jag ledig. Eller så
då
jag inte ledig.
Då skriver jag.
Eller? Exakt. Mm. Så att jag lägger upp det så. Liksom, att, jag jobbar och sen så är jag ledig en sjok. Och då skriver jag.
Mm.
Och med det sagt så är det ju det att det går ju jättebra. Och vissa perioder är det jättejobbigt. För vissa perioder på jobbet är det faktiskt ganska lugnt. Vi har haft en period nu som har varit ganska liksom, chill.
Ja.
Det har varit liksom... Inte så sjuka barn. Mm. Det har varit ganska lugnt. Mm. Och då är det ju lugnare. Och då kan man gå upp lite tidigare sen. Inte sova så länge och skriva lite. Men sen har man perioder när det är så otroligt tufft på jobbet.
Mm.
Så att det kanske tar 2-3 dagar för mig att både fysiskt men emotionellt landa i vad jag faktiskt var med om.
Ja,
och
ja.
Då blir det svårt. För då kommer jag ju efter det skrivandet.
Mm.
För då kan jag känna ibland att nej, men nu orkar jag inte sätta mig och skriva. Nu måste jag bara... äta lite typ lasagne och få så tagga ner lite och bara få vara lite och inse så här, det här är ju faktiskt mitt jobb.
Ja.
Och att det ingår i mitt jobb att vara ledig för att jag ska liksom hantera saker och processa saker.
Ja.
Men sen inser jag att jag tar ju ut det ganska mycket i böckerna.
Ja.
Kanske inte, även när jag inte skriver om Neo utan även när jag skriver om andra saker så är det ju känslor som jag har
just
som
det.
Byggs i mig som jag kan utnyttja. Till karaktärerna när de känner liknande saker fast i andra situationer.
Ja.
Så att man kanske ibland också ska sätta sig ner och skriva när man mår så där. Kanske man ska bara skriva av sig lite.
Ja. Ja, precis.
Men det ibland är det jobbigt, ibland är det bra. Så, okay, så det är väl som livet är.
Jo, men det är inte lika jobbigt att jobba på bibliotek kanske som...
Det vet man aldrig.
Nej, för sig. Det kan ju vara, men det är ju samma för dig. Man vet aldrig vem man möter. Det är väl det som är det jobbiga. Kanske. Ja.
Biblioteken är också något av det bästa vi har. Också, kan vi också lägga till. Kan jag lägga till här. Ja.
Ja. Mm. Det är faktiskt bra med bibliotek.
Otroligt bra. Det är så viktigt.
Och få
så
läsa. Och få läsa. Det är ju fantastiskt.
Mm.
Ja, men som sagt. Du kunde inte avslöja något. Inte riktigt än,
men snart.
Snart så kommer det. Ja, absolut.
Så fint.
Men Norstedts är ju ett fantastiskt förlag, eller?
Ja, jag har världens bästa team. Allt från, liksom, från agenthåll till förlagshåll till PR, marknadsföring. Jag har världens bästa. Jag är så väldigt lyckligt lottad att få ha alla de människorna omkring mig. Och även de...
Vad härligt.
Jag tänker, lokal anknytning för mig är också viktigt att jag är från ett litet ställe.
Mm.
De tar också hand om mig väldigt, väldigt väl på hemmaplan.
Mm. Vad härligt.
Så det är fint.
Det låter ju jättebra.
Mm.
Jag vet inte vad du gjorde nu, Marianne, men jag var något jag skulle säga, men nu kom jag av mig lite. Du flyttar godisskålen, ja, det var därför.
Tycker att vi ska äta lite mer godis.
Ja, precis. Fokusera på godiset. Men på bokmässan här nu, då ska du prata, eller?
Då ska jag prata lite.
Ja.
Lördag söndag pratar jag mest.
Ja.
Och då är det
imorgon... Den riktiga litteraturen.
Precis, exakt.
Ja.
En riktig litteratur kommer på plats här.
Precis.
På golvet.
Ja. Jajamän. Jajamän.
Vi ska prata lite ljud, hur man skriver för ljud. Mm. Man ska tänka på då. Jag ska prata lite döden. På feelgoods, döden på feelgood-scenen, det är också en härlig titel.
Det är jättehäftigt.
Ja, det är coolt.
Ska du prata med då?
Eva Klingberg, tror jag. Vi ska prata om livet och döden i feelgood-böckerna.
Vad spännande.
Det ska bli väldigt intressant. Och sen har vi lite med montersamtal på universitet.
Ja, precis.
Det är alltid härligt att vara, på mässan. Och så ska jag till Vadstena ha en sån här... i deras egna bokmässa nu i oktober. Så då ska jag dit och tillbaka dit. På tal om biblioteken är det ju också så otroligt sjukt att jag har fått ett eget rum döpt efter mig på Vadstena bibliotek.
Nej, men gud vad roligt.
Så jag hade invigning för
och
2 veckor sedan.
Grattis.
Ja, men tack. Det är ju otroligt fint.
Det är jättespännande.
Fint. Ja, det är fint.
Det kanske vi skulle göra. Det kan vi göra. Men sen kan vi också, vi skulle kunna döpa rum till...
Det tycker jag absolut.
Eller hur? Det vore väl spännande. Vi har ju mycket författare i Sollentuna. Men så många rum i och för sig. Nej, det har vi inte. Men i alla fall. Ja.
Jag fick det skönlitterära rummet i alla fall.
Det fick jag. Det
är väldigt fint. Ja, men det betyder, biblioteket var så viktigt för mig när jag växte upp. Ja. Det var liksom en frizon för oss som var lite annorlunda, som stack ut lite. De här liksom coola, elaka människorna, de var inte på biblioteket.
Nej.
De fick heller inte komma in för de var för högljudda. Så då fick de åka ut. Och alla bibliotekarier var liksom trygga. Det var otroligt fint. Så att, och jag kommer att jag och min bästa kompis satt i det här rummet liksom, efter skolan och läste. Det är det rummet. Och nu när jag var på invigningen så fick jag fotografier av min kompis där det står så här. Och då är det utskrivna fotografier från typ 98-99.
Mm. Mm.
Då sitter vi i det här rummet och så lutar jag mig mot en vägg.
Mm.
Och det är den väggen som nu har mitt namn på väggen.
Nej.
Så det var så...
Det är helt otroligt.
Ja. Och de ville visa så, precis så att man behöver inte... De ville visa ungdomarna i stan liksom, att man behöver inte vinna Nobelpriset 4 gånger för att få något döpt efter sig. Utan det här räcker.
Mm.
Liksom.
Jättebra.
Ja, det är en inspiration för... Ja, det är ju det största sommar. Hänt, skulle jag säga. Så det är fint. Därför är jag så glad att ni visar bibliotek. Det är ju så fint. Ja.
Det är jättehäftigt. Ja. Men ja, är det något du vill fråga om? Känner du? Nej. Jag frågar Marianne om hon vill fråga något speciellt. Nej. Det tycker jag att vi har fått reda på jättemycket om dig.
Ja, men vad bra.
Ja, om dina böcker och som vi rekommenderar alla att läsa, naturligtvis. Ja, eller hur? Mm. Egentligen vill vi inte vara här. Vi vill bara fortsätta. Just det. Ja. Det får du göra.
Ja, spännande.
Eller hur?
Ja, det förhoppningsvis.
Ja. Det finns, precis. Det finns saker som man, när man läser boken, att, saker som man funderar på hela tiden. Och det avslöjas ju liksom.
Mm. Lite efter vartannat.
Ja, liksom vartefter sådär.
Det är nerven vi pratar om.
Eller hur? Ja, det är jättefint.
Ja, vad härligt. Vad glad jag blir.
Mm. Och så är det så fint rosa.
Ja, den blev väldigt fin. Jag är supernöjd.
För omslag är ju faktiskt väldigt viktigt.
Ja.
Jag tycker det är jag kan välja en bok på ett omslag.
Jag håller med. Och jag är med ganska mycket i
det är bra.
Framtagandet. För att jag har oftast en ganska tydlig vision av hur jag vill att liksom allt ska vara. Från liksom boken såklart, eftersom att jag skriver. Men sen liksom allt det här ifrån hur liksom färgform, hur man liksom lanserar sociala medier, att man kan liksom använda det. För att det är det digitala idag som är viktigt.
Ja.
Så att man ser att det poppar och sen så tar man fram, jag brukar skicka så här moodboards till förlaget och så här tänker jag när jag skrev. Och så skickar man det till formgivaren och sen så får man fram något ihop. Så att det är som vi sa, det är otroligt många människor bakom en bok som aldrig får någon uppskattning för det.
Jag pratade lite med Birgitta på förmiddagen just om det här, det krävs ganska mycket av författare idag. Om man tittar liksom bakåt i tiden. Så, men just det här, dels ska ni skriva en bok.
Mm.
Ni ska också vara...
En om året helst.
Ja, en om året helst. Mm. Och sen så ska ni vara jätteduktiga på att göra reklam för boken.
Mm.
Alltså kunna stå upp inför människor och prata om boken då på ett lättsamt och liksom trevligt sätt. Ja, men ja. Och sen, alltså, hur tycker du att det är? Alltså, det är liksom, känns det okej, eller?
Jo, men det tycker jag. Ja. Jag tycker att det är, så här, det är ju en del av jobbet.
Ja. Ja.
För det är ju ett jobb. Ja. Det, jag tror att det där man har kommit in, framförallt nu 4-5 snart böcker
ja.
In, så är det ju ett jobb. Ja. Och det här tillhör jobbet. Jag tycker att det är jättekul.
Ja.
Men det som blir... det är väl precis som du säger, att det är svårt att liksom försöka, att man ska liksom sälja in sin egen story. Det kan bli så otroligt så här, ska jag sitta och prata om mig själv?
Precis.
Men det som är bra är att man kan inte få några frågor som man inte kan svara på.
Nej,
för att jag har ju
bra.
Skrivit boken.
Ja, precis. Du vet ju.
Ja, så här, hur tänkte du där? Ja. Man bara, jag vet faktiskt inte. Det är klart, det vet man ju.
Ja.
Så att jag, på något sätt så tänker jag att ger man sig in i leken får man leken tåla lite. Att idag är klimatet så att, som kommersiell författare kan man lägga till också. Då tillhör det här jobbet.
Ja.
Och då får man bara liksom...
Just det här med sociala medier. Och, ja.
Det är också ett heltidsjobb.
Ja, precis. Man ska svara. Birgitta sa det också. Man ska svara och svara och svara. Ja. Hon sa det. Jag försöker ju svara liksom, på allt. Men, ja.
Det går inte alltid. Och man vet liksom inte riktigt vad man ska svara på allt ibland.
Nej.
Var det här en regelrätt fråga?
Ja.
Men det är ju, tillhör också jobbet. Och jag kommer liksom aldrig... Det sjuka egentligen var nu, det var några veckor sedan faktiskt. Då gick jag på stan hemma i Stockholm.
Mm.
Och sen så var det en tjej som stannade mig, så tittade hon på mig och sa så här: hallå? Jag tänkte, har jag tappat någon? Hon bara, du är Marcus Jarl, va? Författaren. Och jag sa, ja. Hon bara, ja, vad härligt, jag läser alla dina böcker, jag tycker jättemycket om dem. Vet du, jag trodde nästan att jag skulle svimma. Jag tänkte, det är väl ingen som vet vem man är.
Nej, precis. Det vet folk, vet jag.
Det vet folk. Och det märker man ju mer och mer när böckerna kommer. Att man har en läsarkrets, så att man blir mer liksom...
Ja.
Och den är knäpp.
Mm.
Den är knäpp.
Ja, jag förstår det.
Men det är väldigt, väldigt kul att folk läser så pass mycket att de känner igen en som person.
Ja.
För det är ju inte alltid att... Precis. Man är ju inte på tv och sånt.
Nej.
Utan man skriver en bok.
Ja.
Och ens bilda i en bok. Då har man ju, de har ju läst så många att de känner igen ens ansikte.
Ja,
så då,
precis.
Superkul. Superroligt. Ja. Mm. Men det tillhör jobbet.
Ja, absolut. Ja. Ja, det verkar ju roligt. Ja, beroende på vad man gör kanske.
Ja, sen kan det ju bli så här, när man är på lansering så är det ju att man, då ska man ju prata om samma sak
just det.
Många gånger. Sen kan det vara svårt också som... Men vi har ju så ganska korta montersamtal.
Ja.
Då är det så här 10 minuter. Ja. Hur ska man...
Det är svårt.
Det blir svårt att koka ner det till en... Då är det bättre så här när man har liksom en podd på lite längre tid.
Precis.
Att man kan gå in på djupet på saker.
Absolut.
Det kan jag tycka är det svåraste. Att koka ner det och göra det superintressant på jättekort tid.
Precis.
Men det får man öva sig på lite.
Eller hur? Får göra det. Ja, oj, nu har vi pratat länge. Men jag tror inte att jag har några fler frågor. Som sagt, både Marianne och jag säger att vi vill gärna... Fortsätta läsa. Egentligen. Ja.
Jag ska gå nu så ni får fortsätta läsa.
Eller
jag ska.
Ja, precis. Så att, men det var jättekul att du ville komma och
det
prata med oss.
Väldigt kul.
Ja. Och så att vi får väl återkomma då när den nya...
Det tycker jag absolut.
När nya boken dyker upp, så kanske du kan komma på något biblioteksbesök också.
Ja, jag väldigt gärna.
Ja.
Superkul.
Tack så hemskt mycket.
Tack själv.
Ja.
Tack så mycket.
Tack.